Den 10 juni 1991. Klara eller oklara besked inför höstens val från de borgerliga partiledarnas sida?
I ett läge där man inte kan bilda en stark borgerlig regering eller en hyggligt stark socialdemokratisk regering, då tycker jag att det är vår skyldighet att inleda samtal, i varje fall sondera möjligheten att bilda en regering där det finns partier på ömse sidor om blockgränsen.
Tycker du att det vore bättre med en koalitionsregering med socialdemokrater och borgerliga partier än en borgerlig minoritetsregering som regerar med stöd av Nydemokrati?
Ja, jag skulle tro det. Det är svårt att överblicka alla tänkbara situationer i riksdagen, men jag skulle inte önska en regering som i det svåra läge Sverige befinner sig i är beroende av ett så opportunistiskt, populistiskt parti som jag uppfattar att Nydemokrati är.
Och det bästa för landet är att vi får en klar borgerlig majoritet där vi inte är beroende av vingelpettra fram och tillbaka.
Men för dig så är också en borgerlig minoritetsregering bättre än en majoritetsregering bestående av socialdemokrater och ett eller annat borgerligt parti?
Alltså varje borgerlig regering är bättre än varje regering med socialdemokraterna. Det ligger i sakens egen natur. Men var vi hamnar, det vet jag inte.
Men tror du verkligen att en koalitionsregering med socialdemokrater ger en bättre garant för tillväxt än en borgerlig minoritetsregering med stöd av Nydemokrati?
Alltså en regering måste ju kunna lita på att få stöd i riksdagen för sina förslag. Och därför är minoritetsregeringar alltid ett riskspel. Det ser vi ju med den socialdemokratiska regeringen nu, som ju faktiskt har en ganska stor minoritet bakom sig, över 40% i riksdagen, men som ändå inte har kunnat föra en tillräckligt kraftfull politik. Så att riskerna med minoritetsregeringar, de tycker jag är mycket påtagliga. Därför är det angeläget att vi får en majoritetsregering efter valet i höst.
Gnisslar redan samarbetet mellan Volvo och Renault? Ja, här är en rapport den 10 juni 1991.
Så svenska bilaffärer. Den franska premiärministern kallar idag upp Renault-chefen för att få en förklaring till Renault-parten Volvos samarbete med japanska Mitsubishi. Samtidigt krävde den mäktiga fackföreningen CGT att hela affären rivs upp.
För första gången så ifrågasätts nu Volvos samarbete med Renault på högsta politiska nivå i Frankrike. Den nya premiärministern Edith Cresson har inte dolt sitt missnöje över att Renaults partner Volvo nyligen slöt ett långtgående samarbetsavtal med japanska Mitsubishi. Därmed så har en japansk trojansk häst släppts in i Volvo-Renault-familjen, fruktar man i Frankrike. Biltillverkaren Peugeots chef Jacques Calvé använder ännu hårdare ord och kallar Mitsubishi-affären rena självmordet för Frankrike. Den kommunistiska fackföreningen CGT, som är stark på just Renault, kräver idag att Renault lägger in sitt veto och helt enkelt stoppar affären Volvo-Mitsubishi. Exakt vad dagens samtal mellan Renault-chefen och premiärministern resulterat i är ännu inte känt. Men helt klart har Volvo med sin japanska affär nu trampat på den ömmaste av franska tår, nämligen rädslan för att fransk industri mer och mer hamnar i bakvattnet när den japanska anstormningen mot Europa fortsätter. Martin Haag för Rapport i Bryssel.
Idag presenterar Volvo sin nya bil, Volvo 850. Satsningen på 800-serien är Sveriges dyraste industriprojekt hittills jämte JAS. Och hur bilen klarar sig på marknaden spelar stor, om än inte avgörande, roll för Volvo. Det är den som ska klara brödfödan åt företaget, säger professor Daniel Jones vid universitetet i Wales. Han är specialiserad på europeisk bilindustri.
This product is going to be their bread and butter for the future. And it's got to be a good product that sells well in all of Volvo's traditional markets in Sweden and Britain.
Tillsammans med Volvo 940 och 960 ska den bil som presenteras idag tjäna brödfödan åt Volvo under den största delen av 90-talet, säger Daniel Jones, professor vid Cardiff Business School vid universitetet i Wales. Han forskar kring industriell organisation och är specialiserad på bilindustri. Och 800-serien ska vara volymbilen om 900-bilarna är mer exklusiva. Till skillnad från tidigare måste den nya bilen inte bara lyckas på de traditionella marknaderna för Volvo, det vill säga Sverige, USA och Storbritannien, säger Daniel Jones, utan också erövra nya marknader, särskilt Tyskland och Japan. Volvo har satsat 15-16 miljarder kronor på den nya bilen. Pengarna har gått både till utvecklingsarbetet och nya anläggningar och maskiner. Det gäller inte minst motorfabriken i Skövde eftersom bilen innehåller en ny femcylindrig motor. Dessutom blir bilen enligt samstämmiga uppgifter framhjulsdriven, vilket är ovanligt för Volvo. Miljardsatsningen ska naturligtvis också komma framtida modeller till nytta, men projektet är helt klart Volvos hittills största. Dock ska bilen inte sättas ihop i Sverige utan i fabriken i Belgien. Det är klart, åtminstone till en början. Claes Andersson i verkstadsklubben på Volvo i Göteborg är ändå inte orolig. Han tvivlar inte på att 800-serien ska lyckas på marknaden, och i så fall lär den dra med sig försäljningen uppåt även av Volvos övriga bilar, tror han. Bilförsäljningen har rasat i både Sverige, USA och Storbritannien under senare tid, även om vissa tecken på återhämtning kunnat skymtas. Daniel Jones vid Cardiff Business School säger att det därför ytligt sett kan se ut som om Volvo valt fel tidpunkt för att introducera sin nya bilserie, men det kan vara precis tvärtom.
By next year the British market will begin to recover and the American market should be recovering healthily. So it may actually turn out to be very good timing just as the market begins to grow again in Europe.
800-serien lär inte introduceras i USA och Storbritannien förrän nästa år, och då lär marknaden ha börjat återhämta sig, och i USA allt snabbare, säger Daniel Jones. Därför kan Volvo komma helt rätt.
Rapporterade Björn Thunbäck, Ekot i Göteborg.
Juni 1991, presidentvalskampanj i ryska rådsrepubliken.
Klockan är strax 7:15. Morgonekot fortsätter i Sovjetunionen. Igår kväll avslutades den första presidentvalskampanjen i den ryska rådsrepublikens historia med en stor direktsänd tv-debatt. Fem av kandidaterna deltog, men favoriten Boris Jeltsin valde att inte vara med.
Правительство, которое этим занимается, мне у меня нет никаких прав вмешиваться в эти дела. У каждого свои обязанности.
А так получается, вы ругаете кого-то здесь?
Я никого не ругаю.
Ja, det här var den mest konservativa av presidentkandidaterna, generalen Albert Makarsov, som råkade i gräl med förre inrikesministern Vadim Bakatin. I debatten så försvarade Makarsov helhjärtat det sovjetiska systemet, och han drog sig inte för att hylla Josef Stalin som krigsledare. En annan som hade en markant profil var Vladimir Zhirinovsky, som förespråkar en blandning av antikommunism och aggressiv storrysk imperialism. Och så Amangeldi Tuleyev, som hela tiden hade höger knytnäve uppe när han dunkade in sitt populistiska budskap. Samtliga de här tre väntas dock få bara någon eller några procent var. Vadim Bakatin och förre regeringschefen Nikolaj Ryzhkov hade ett mer återhållsamt framträdande, och det är också de som anses vara det största hotet mot Boris Jeltsin i presidentvalet. Både Ryzhkov och Bakatin vill att övergången till marknadsekonomi ska gå långsamt och gradvis. Hela debatten blev då ganska rumphuggen i och med att huvudkandidaten Boris Jeltsin inte medverkade. Han sa att inbjudan hade kommit för sent och att han redan var inbokad på valmöten i Volgastaden Samara. Sanningen är nog den att han fann det taktiskt fördelaktigt att inte medverka. Det hindrade i varje fall inte konkurrenterna från att hårt angripa Jeltsin, och fränast var utan tvekan Amangeldi Tuleyev.
Så придет Борис Николаевич будет не диктатура, а супердиктатура. И головешки полетят у многих, в том числе и у демократов.
Om Jeltsin blir vald till president kommer han att införa superdiktatur, och huvuden kommer att rulla även hos de demokrater som nu stöder Jeltsin, sa Tuleyev, som också anklagade Jeltsin för att ha samröre med den italienska maffian. Med den här debatten så är alltså den ryska presidentvalskampanjen avslutad. Själva valet äger rum imorgon, onsdag. Sten Sjöström, Moskva.
Ja, här är några ytterligare omständigheter kring valet som kan vara av intresse för framtiden. Den 12 juni 1991, alltså valdagen.
Det är val i den ryska rådsrepubliken idag också, presidentval. Och att Ryssland nu får en folkvald president kommer att stärka Ryssland i förhållande till den sovjetiska centralmakten och president Gorbachev.
Dagens val i den ryska rådsrepubliken kan på goda grunder betraktas som historiskt. Det är första gången i Rysslands tusenåriga historia som medborgarna i fria val ska få utse sin ledare. Det här valet äger rum exakt ett år efter att den ryska rådsrepubliken utfärdade sin självständighetsdeklaration. Också det är en sensation. Dittills hade man trott att det där med suveränitet var någonting bara för randrepubliker som de baltiska. Men helt plötsligt förklarade sig Ryssland som suveränt och det innebar den största utmaningen mot Kreml eftersom de viktigaste resurserna i Sovjetunionen finns just i Ryssland. Det senaste året har präglats av en dragkamp om makten mellan centralregeringen och Ryssland, mellan president Mikhail Gorbachev och den ryske ledaren Boris Yeltsin. Att Ryssland nu får en folkvald ledare kommer utan tvekan att stärka republikens position i förhandlingarna med Kreml. Exakt hur förhållandet kommer att utvecklas beror naturligtvis på vem av de sex presidentkandidaterna som kommer att bli vald. Men det mesta talar för att det blir Boris Yeltsin i den första eller andra valomgången. Jeltsins linje är att drastiskt vidga Rysslands suveränitet, men inom ramen för en fortsatt sovjetisk union. Jeltsin avser också att genomföra radikala reformer i riktning mot marknadsekonomi och allt det här gör att han stöds av den demokratiska oppositionen. För Gorbachev blir det ett dilemma att handskas med den nya folkvalda ryska presidenten. Gorbachev själv är nämligen inte det minsta folkvald, inte som president och inte ens som delegat till Högsta Sovjet. Den ryska presidenten, som representerar 150 av Sovjetunionens 290 miljoner medborgare, får därmed automatiskt ett visst psykologiskt övertag. På senare tid har Gorbachev återigen börjat närma sig republikerna politiskt och verkade något lösgjort sig från inflytandet från krigsmakten, KGB och den konservativa partiapparaten. Delvis beror det säkert på att självständighetssträvandena i republikerna visar sig vara en process som det är omöjligt att stoppa. Att Ryssland nu får en folkvald president är en mycket viktig etapp på den vägen. Sten Sjöström, Moskva.
En rapport från Indien den 12 juni 1991, cirka 3 veckor efter mordet på Gandhi.
Och så utrikes. Det är nu ungefär 3 veckor sedan mordet på Rajiv Gandhi avbröt valet i Indien. Men i morse var det dags för ett nytt försök, hör vi från Ekots man i Asien.
3 veckor försenat började Indiens väljare för någon timme sedan köa upp framför vallokalerna för att ge landet ett nytt parlament och en ny regering. Det sker i en stämning av missmod och skam. Dagen efter valets första omgång mördades ju ledaren för det parti som sannolikt skulle bli det största, kongresspartiets Rajiv Gandhi. Rösterna från första valomgången ligger förseglade, oräknade i urnor med hänglås. Idag går 150 miljoner röstberättigade till val. På lördag ytterligare lika många och i början av nästa vecka är rösterna räknade och bilden sannolikt mera oklar än klar. Det finns inte längre någon indikation på utgången. Kommer, frågar man sig, människor av sympati och sentimentalitet i ökad utsträckning att rösta på den mördade politikerns parti? Det är inte troligt. Kongress gick till val på det ord som skulle samla Indien, stabilitet. Men partiet har efter mordet avslöjat sig självt som mera splittrat än de andra. Det har inte ens en given premiärministerkandidat. Kommer människor istället i ökande grad att söka sig till det parti som har starkast struktur, BJP, och som beskrivs som hindu-chauvinistiskt, rent av hindu-fascistiskt, men som appellerar till den bildade medelklassen? Många ser det partiet som det enda som kan bjuda stabilitet, men andra befarar att det blir religionskrig med 100 miljoner stora muslimska minoriteten i fara. Eller har i den konfysa situationen den verkliga oppositionen, vänsterpartiet Janata Dal, ökat sitt stöd drastiskt genom att lova kvotera statliga jobb till de hundratals miljonerna människor som lever i de lägsta kasterna. Valrörelsen har varit den blodigaste i Indiens historia. Fler än 230 människor har mördats av politiska skäl. Många av dem har varit kandidater i valet. Valfusket var utbrett under den första valdagen. De flesta som röstar kan varken skriva eller läsa, och de väljer symboler. En hand för Gandhis parti, en lotusblomma för BJP och så vidare. Och det enda om utgången som med någorlunda säkerhet kan sägas är: inget parti får egen majoritet i parlamentet. Staffan Heimersson, Hongkong.
Och nu rapporteras det om ekonomisk hjälp till Sovjet från USA den 12 juni 1991.
USA har beviljat Sovjetunionen jordbrukskrediter på sammanlagt drygt 9 miljarder kronor. Krediterna ger Sovjetunionen möjligheter att köpa amerikanskt spannmål, men åtgärden ska också ses som en politisk signal från Washington.
Beslutet att ge Sovjetunionen jordbrukskrediter på drygt 9 miljarder kronor kommer just som den sovjetiske presidenten Mikhail Gorbachev brottas med stora ekonomiska problem som också innebär att en hotande matbrist rycker närmare. Men lika väl som det är en materiell hjälp från USAs sida ses beslutet i Washington som en signal att Vita huset nu åtminstone till en del ställer sig bakom Mikhail Gorbachev och hans version av den sovjetiska reformpolitiken. USA vill inte ytterligare bidra till att det osäkra läget destabiliseras utan satsar på att stödja den moderata flygeln i Sovjetunionen. USA har också erbjudit Sovjetunionen hjälp med nya sätt att distribuera livsmedel och har i det sammanhanget försäkrat sig om att de nu beslutade krediterna ska komma hela landet till godo, också de baltiska staterna som tidigare tidvis varit utsatta för blockad från Moskvas sida. Lars Kobbe, New York.
Filippinerna, 12 juni 1991. Vulkanen där har fått ett kraftigt utbrott.
Ett svampformat rökmoln sköt 10 000 meter upp mot himlen när för någon timma sedan vulkanen Pinatubo på Filippinerna fick sitt nya större utbrott. Och i en 30 kilometers radie från kratern flydde människor för livet medan glödande klippblock och aska regnade ner över sluttningarna och slätten nedanför vulkanen. Och under panikartade former flydde även den militära personal som lämnas kvar för att vakta den evakuerade amerikanska flygbasen Clark. Allt är täckt i rök och aska, rapporterade nyhetsbyrån Reuters korrespondent nedanför vulkanen. Du känner hettan slå i ansiktet. Och hon beskrev synen. Röksvampen är jättelik. Det är som om en atombomb exploderat. Röken stiger högre och högre och högre. Varning har på radio gått ut om att den 1500 meter höga vulkanen som legat slumrande i mer än 600 år kanske släpper ut giftiga gaser. Och fast bergstammar bosatta på bergsluttningar de senaste dagarna evakuerats finns det människor kvar där, och de har vägrat lämna sina vattenbufflar. En stor stad, Angeles City, med 200 000 invånare finns intill den amerikanska basen på bara 2 miles avstånd från vulkanen, och därifrån flyr nu människor. En svensk medborgare uppges vara bosatt i Angeles. Och från basen, som antas lagra kärnvapen, rullar ut jeepar och lastbilar bort från röksvampen och faran. Och det är alltså vaktmanskapet som flyr. Staffan Heimersson, Hongkong.
En Indien-rapport den 30 juni 1991.
Mordet på Indiens före premiärminister Rajiv Gandhi är på väg att klaras upp. Vi får en rapport från vår Asien-korrespondent.
Samtidigt som Indien igår hade en av sina tre valdagar, 8 människor dödade i sammandrabbningar mellan partiers supporters, inte mycket med indiskt mått mätt. Samtidigt närmade sig mordet på Rajiv Gandhi allt mera sin lösning. I delstaten Tamil Nadu anhölls 2 personer anklagade för att före mordet ha gömt en unga kvinna som i en självmordsaktion sprängde sig och Rajiv Gandhi i luften. Flickan hade sprängladdningen gömd i ett bälte kring midjan och lät den detonera när hon hängt en blomsterkrans kring Rajivs nacke och böjde sig ner för att kyssa hans fötter. Misstankar uttalades genast om att hon utförde attentatet för Tamils tigrars räkning, alltså LTTE, den gerilla som krigar för att den tamilbefolkade delen av landet Sri Lanka ska få bilda ett eget land. Gandhi skickade ju under sin tid som premiärminister trupper till Sri Lanka. Trupper som först indirekt stödde tamilernas uppror men som sedan vände sin krigföring just mot den grupp som kallas Tamils tigrar. Detta ska ge tigrarna motivet för att nu mörda Gandhi. Flickan bakom attentatet har identifierats. Hon fotograferades av en slump strax före attentatet och en av personerna vid hennes sida på fotografiet är en 48-årig sjuksköterska med namnet Padma. Och det var hon och hennes son som driver ett litet tryckeri som greps igår. De kommer från Sri Lankas nordspets, den som vetter mot Indien. Många tigrar och deras sympatisörer finns som flyktingar bland tamiler på den indiska sidan sundet. Polisen börjar också att jaga Padmas dotter plus ännu en kvinna och 2 män, alla misstänkta för delaktighet i mordet. Det här är det första stegen i rätt riktning, sa i Madras polisen som leder mördarjakten. Staffan Heimersson, Hongkong.
Albanien, 13 juni 1991.
Och så ska vi koppla in vår Östeuropa-korrespondent som rapporterar att Albanien idag fått sin första icke-kommunistiska regering på nära 50 år.
Efter en veckas hårda överläggningar mellan kommunistpartiet och 4 oppositionspartier kunde den nya regeringen presenteras idag. 24 ministrar plus regeringschefen ingår i den här historiska albanska regeringen. 12 av statsråden kommer från det idag omdöpta kommunistpartiet, 7 från demokratiska partiet, 2 vardera från republikanska partiet och det socialdemokratiska partiet. De viktiga och kontroversiella ministerportföljerna för inrikes respektive försvarsfrågor gick till opolitiska kandidater som nominerades av såväl kommunistpartiet som demokratiska partiet. Mer överraskande är att det trots allt blir ett samregerande med kommunisterna trots tidigare deklarationer. Men några prominenta och ståndaktiga oppositionspolitiker föredrog att fortsätta i oppositionsställning. Alla i den nya regeringen ska emellertid gå ur sina respektive partier för att på så sätt understryka att det här är en koalitionsexpeditionsministär fram till nya parlamentsval hålls om ett år. Det blir ett svårt år i ett land där hungern och missnöjet breder ut sig. Den nya regeringen hoppas emellertid på att västvärlden ska vara villig att hjälpa till nu när Europas fattigaste land för första gången inte längre har en kommunistisk regering. Kjell Albin Abrahamsson, Wien.
Åter bakåt för Sverige. En rapport den 13 juni 1991.
Idag kom Riksrevisionsverket med en prognos som visar att statens finanser nu i snabb takt blir allt sämre. Med en optimistisk beräkning så blir underskottet drygt 24 miljarder, men sannolikt når det upp till 30 miljarder.
För Riksrevisionsverket har försämringen av statens finanser kommit snabbt och överraskande. Från en beräkning på minus 3 miljarder i januari till drygt 18 i april och nu med en beräkning underkant nästan 25 miljarder kronor. Det är främst lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet och sjunkande import som minskat statens skatteintäkter. Men underskottet beror också på skatteomläggningen som på kort sikt inte är fullt finansierad. Och till detta kommer också regeringens ambitioner att få ner inflationen och löneökningarna. Blir den här politiken framgångsrik leder det till att 80-talets allt för stora löneökningar och åtföljande överstora skatteinkomster kommer att försvinna och därmed försämra statens budget. Statsminister Ingvar Carlsson som framträdde på LO-kongressen idag berömde annars sig själv och sin regering för att just under 80-talet ha utraderat det stora underskott som han tog i arv av den förra borgerliga regeringen.
Den socialdemokratiska regeringen satsade mycket av sin kraft i början på 80-talet för att få bort budgetunderskottet. Och det lyckades vi med.
Du säger att ni har lyckats få bort budgetunderskottet. Idag så har RRV redovisat en rapport som visar att det är uppe i 25 miljarder och det troligen blir mer. Hur går det ihop?
Ja, att man måste se det här långsiktigt. Vi tog över med ett budgetunderskott i 1982 års penningvärde på 80-90 miljarder. Vi har ett underskott motsvarande 13% av BNP. Och vi har sedan till och med haft ett överskott några år.
Borde ni inte komma med sparförslag nu för att få ner det?
Ja, det la vi fram ett sånt sparförslag i höstas. Men när man har en lågkonjunktur så är det normalt att man får ett ökat budgetunderskott. Inkomsterna minskar och det är det som sker nu.
Tänker du tala om vad ni ska spara på eftervalet om ni sitter kvar vid makten?
Vi har faktiskt redovisat för hela 80-talet varje val vad vi anser vara rimligt och möjligt. Och jag har inte minsta dåligt samvete när det gäller vår budgetpolitik. Där
säga. Så det här är bara en tillfällig svacka så att säga?
Vi får ett ganska besvärligt budgetläge ett par år framåt i tiden nu. Och det sammanhänger med flera orsaker. Det har flera orsaker. Det har med en konjunkturnedgång att göra. Det har att göra med att vi växlar om från relativt hög inflation till låg inflation. Det får den engångseffekten att budgeten försvagas. Men det är alltså inte en försvagning av samhällsekonomin långsiktigt. Att vi drar ner på inflationen.
Det är ingenting du egentligen är orolig för då?
Ja, om man blir ansvarslös med utgifter igen och lovar ut stora skattesänkningar. Vi ser det som ett besvärligt budgetproblem ett par år framåt i tiden nu. Av de skäl, bland annat som jag angett, det finns också andra skäl. Och det gör att vi kommer att få bedriva ett mycket tufft budgetarbete. Vi kommer inte att lova ut några nya stora reformer. Det som ska klaras får klaras genom ordentlig hushållning och omprioriteringar.
Statsminister Ingvar Carlsson, han intervjuades av Anders Jonsson.
Den 13 juni 1991, ryska rådsrepubliken eller republiken Ryssland har fått en president.
Boris Jeltsin fick närmare 60% av rösterna jämfört med kommunistpartiets knappt 20. Och invånarna i Leningrad röstade dessutom för att staden ska byta namn till det ursprungliga Sankt Petersburg. Att Boris Jeltsin blir Rysslands första folkvalda president innebär att han nu ska inleda den fredliga revolutionen.
Resultatet är en större framgång än väntat för Jeltsin och den demokratiska rörelsen som står i opposition till kommunistpartiet. Jeltsin blir den första folkvalde ledaren i Ryssland och han har lovat snabba, dramatiska förändringar. Köerna ska till exempel bort. Jeltsins stab av unga ekonomer har redan utarbetat en plan för snabb övergång till marknadsekonomi, men den förutsätter att Rysslands parlament tar makten över de rika naturtillgångarna från den sovjetiska centralregeringen. På samma sätt har Jeltsin lovat omfattande privatisering av industri och jordbruk. Hittills har industriledarna, tillsatta av kommunistpartiet, lyckats blockera varje tanke på privatisering. Men med Jeltsin som folkvald ledare i ryggen förväntas nu arbetarna själva hårt driva kravet på privatisering. Omröstningen igår är ingenting annat än en katastrof för den kommunistiska partiapparaten. Sovjets icke-folkvalde president Gorbatjov fördömde till exempel på förhand förslaget att byta namn på Leningrad till det ursprungliga Sankt Petersburg. Men igår sa folket sitt. En majoritet röstade för Sankt Petersburg och därmed emot Lenin och hans minne. Dessutom folkvaldes för första gången två borgmästare i Moskva och Leningrad. I båda städerna vann icke-kommunister. I Leningrad heter borgmästaren Sapchak. Han säger så här om dagens store segerherre.
Ну, если говорить о достоинствах Ельцина, то главное его достоинство это то, что он готов идти до конца в осуществлении демократических преобразований в нашей стране. Он полностью порвал с прежним коммунистическим режимом. Он сжег все корабли и для него нет возврата в прошлое.
Jeltsins seger är första steget i en ny revolution. Han ska leda den ojämförligt största republiken i Sovjet med hälften av befolkningen, två tredjedelar av Sovjets yta, 60% av olje- och gastillgångarna och så vidare. Som den första folkvalde ledaren i Sovjets historia utmanar han nu Gorbatjov. Jeltsin och Gorbatjov skrev nyligen under en kompromiss som innebär att 9 republiker väntas acceptera ett nytt unionsavtal. Jeltsin säger sig ha fått garantier för Rysslands självständighet. Resultatet idag stärker hans inflytande och ännu viktigare, de 6 republiker som vill lämna unionen har fått nytt hopp. Liksom varje republiks nationaliströrelse som hoppas att Jeltsin nu definitivt ska bana vägen för republikernas självständighet. Ännu återstår att se om kommunistapparaten accepterar folkets vilja. Ännu återstår att se om Jeltsins utlovade revolution kan ske utan blodspillan. Det här är Peter Löfgren för Rapport i Moskva.
Redan på torsdag i nästa vecka ska Boris Jeltsin träffa USAs president Bush i Washington. Enligt Vita huset ska de då tala om den ryska rosrepublikens situation och alla andra frågor som Jeltsin vill ta upp.
Sverige och EG, 14 juni 1991.
Ja, idag har regeringen alltså gjort sin historiska EG-deklaration i riksdagen. Deklarationen är en förklaring till den ansökan som statsminister Ingvar Carlsson ska lämna in den 1 juli. Thomas Hempel har lyssnat på EG-deklarationen.
Ingvar Carlsson sa att ett medlemskap i EG är förenat med krav på samordning av utrikespolitiken, men ingalunda på likriktning. Även som medlem får vi verka för det som ligger oss varmt om hjärtat.
Vad vi vinner är möjligheten att få gehör för våra synpunkter inom EG-kretsen och därmed ge dem ett långt bättre genomslag än om vi agerat som utanförstående stat. Vad vi förlorar är främst en lika lätt identifierbar svensk profil i utrikespolitiken.
Men även i fortsättningen ska Sverige avstå från att delta i militära allianser, fortsatte Carlsson.
Sverige kan därför inte, utan att ge avkall på neutralitetspolitiken, delta i en gemensam försvarspolitik eller ett ömsesidigt försvarsåtagande inom EGs ram.
Ändå är regeringens bedömning att EG-beslut om försvarspolitiken kommer att bygga på enhällighet och att stater som inte vill vara med slipper.
För svensk del skulle detta innebära att vi inte skulle förpliktigas att ta del i en eventuellt blivande försvarsallians mellan EG-stater eller omfattas av eventuella kollektiva säkerhetsåtaganden.
Också Sverige bör vara med om att forma framtidens fria och fredliga Europa. Vi delar visionen att våra nationer ska bli så sammanflätade som möjligt, att krig i vår världsdel framstår som otänkbart, fortsatte Karlsson.
Det är regeringens uppfattning att ett medlemskap i EG skulle innebära stora fördelar för Sverige som överväger nackdelarna. Vi delar gemenskapens långsiktiga mål så som dessa formulerats i Romfördraget och enhetsakten. Och vi vill tillsammans med de andra medlemmarna arbeta för dessas förverkligande.
Och Ingvar Carlsson sammanfattade.
Det är regeringens samlade bedömning att ett svenskt medlemskap i EG är förenligt med neutralitetspolitikens krav. Efter det samråd som ägt rum i utrikesnämnden har regeringen idag beslutat att överlämna en ansökan om svenskt medlemskap i den europeiska gemenskapen till EG:s ministerråd. Överlämnandet kommer att äga rum i Haag den 1 juli.
Moderatledaren Carl Bildt betecknade EG-ansökan som den största förändringen av vår utrikes- och säkerhetspolitik i modern tid. Och bibehållen neutralitetspolitik är inte detsamma som oförändrad.
Det går ju inte att fria till en flicka men samtidigt säga att det där med ja eller nej till äktenskap, det ger man besked om först inför altaret, utan att detta tenderar att dämpa intresset för bröllopsförberedelsen. Och på samma sätt är det ju med Europapolitiken. Vårt ja idag är ett ja också imorgon, inte ett kanske som skulle kunna lämna utrymme för ett nej.
Folkpartiledaren Bengt Westerberg hälsade medlemskapet med stor glädje.
Vi liberaler ser fram emot att vara med i arbetet att forma Europas framtid, att skapa ett medborgarnas Europa.
Centerledaren Olof Johansson såg alliansfriheten som en tidlös hållning där vi bibehåller full suveränitet inför framtiden.
Till det som inte är förhandlingsbart hör Sveriges säkerhetspolitik. Den avgör vi själva. Därför bör den inte heller åberopas som förhandlingsunderlag i ansökan. Däremot bör den klargöras för EG:s medlemsstater.
Vänsterpartiets ledare Lars Werner anklagade regeringen för att ha drivit igenom medlemskapsbeslutet i stor brådska.
Vi säger nej till en svensk ansökan om medlemskap i EG. Men det är självklart ett minimikrav att om en ansökan lämnas in så måste riksdagens beslut om ett tydligt neutralitetsförbehåll fullt ut respekteras.
Miljöpartiets Inger Schörling betecknade dagens dokument som tidernas ordvrängeri.
Denna tro om hur verkligheten ska komma att se ut är ett utspel för hemmamarknaden. För det som inte haft chans att följa EG:s förhandlingar. Är ni inte rädda för att folk blir heligt förbannade över detta svek mot ett sekellång neutralitetspolitik?
Inger Schörling, Miljöpartiet, sist i det här inslaget av Thomas Hempel.
Svart mot svart i Sydafrika, 17 juni 1991.
Den sydafrikanska Inkatha-rörelsens ledare Mangosuthu Buthelezi besöker just nu USA. Och allt medan våldet mellan anhängare till Inkatha respektive ANC fortsätter i Sydafrika så är Buthelezis budskap till amerikanerna klart. Han varnar för Nelson Mandela och vill att USA upphör med stödet till ANC.
Det var i tal i Atlanta i delstaten Georgia som Inkatha-ledaren Buthelezi uppmanade USA att inte stödja Nelson Mandela och ANC. Enligt Buthelezi är det ANCs fel att svarta slåss mot svarta i Sydafrika. Och han menade därför att om USA stöder Nelson Mandela och hans rörelse ekonomiskt så är det samma sak som att underblåsa våldet ytterligare i de svarta kåkstäderna, där omkring 1800 människor har dött i strider sedan augusti förra året. Inkataledaren har kommit till USA på en veckolång PR-resa för att, som han själv uttrycker det, rätta till en del missförstånd i massmedia. Enligt Buthelezi har hans rörelse helt felaktigt pekats ut som syndabock när det gäller våldet i Sydafrika. På torsdag ska Buthelezi träffa president Bush här i Washington. Och då ska han försöka övertala Bush om att vara rättvis när amerikansk hjälp till sydafrikanska organisationer ska fördelas. Buthelezi tänker på den hjälp på motsvarande 65 miljoner kronor som kongressen har beviljat som stöd för demokratin i Sydafrika. Om Nelson Mandela och ANC får lejonparten av dessa pengar så är det detsamma som att uppmuntra våldet bland Sydafrikas svarta, hävdade Buthelezi, vars besök inte skapar lika stora rubriker här i USA som när Nelson Mandela gjorde sin rundresa förra året. Då välkomnades Mandela som en frihetshjälte och Sydafrikas framtida ledare av i stort sett hela USA. Buthelezi däremot betraktas bara som en ledare för en rörelse. Ingmar Löfgren, Washington.
Den 18 juni 1991 så rapporterar engelsk satellit-tv hårda tongångar mellan Libyen och England. I alla fall från Libyens sida.
The Libyan leader Colonel Gaddafi has reportedly said Britain can go to hell. His attack follows the government's rejection of an apology for the shooting of WPC Yvonne Fletcher in 1984. According to Libyan television, Gaddafi has said Libya doesn't need to apologize to Britain. He said, to hell with Britain and relations with it.
Colonel Gaddafi's latest outburst is an abrupt about-turn, coming just weeks after apparent overtures to Britain to restore diplomatic relations. Britain cut links with Libya after the murder of British policewoman Yvonne Fletcher outside the Libyan People's Bureau in London in 1984. But British MP Sir Teddy Taylor met the Libyan leader during a 10-day visit last month, returning with several secret proposals, including a letter of regret and a cheque for £250,000 for the killing of Yvonne Fletcher. The Foreign Office reacted cautiously, saying Colonel Gaddafi must first provide convincing evidence he's abandoned his role as a sponsor of international terrorism. This ship, the Exxon, was intercepted, carrying them a huge cargo of arms and explosives. On June the 10th, the Libyan ambassador to the UN appeared to accept that, saying Libya would exchange information about its contacts with the IRA if Britain restored diplomatic relations. But that would smack of an actual deal, and that's not acceptable to the Foreign Office. So now the colonel is back on the attack. In this speech, which was carried on Libyan TV, he said, "It is Britain who must come. It is Britain who needs relations with Libya. It should come and kneel before Libya." And on the IRA, he said, "We told Sir Teddy Taylor, Ireland is a just cause. We support it, terrorism or no terrorism." More familiar language from the Libyan leader. It's unlikely a British ambassador will be back in Tripoli soon. Jackie Rowley, Sky News.
Förre konservativa ledaren i England, Thatcher, gillar inte det europeiska samarbetet riktigt ordentligt. Hon talar här i Amerika den 18 juni 1991.
But first, Mrs. Thatcher has backed Mr. Major's opposition to a federal Europe. Her comments came during a speech in Chicago. Earlier at a meeting of EC foreign ministers in Luxembourg, the Foreign Secretary Douglas Hurd warned Britain wasn't ready to accept a United States of Europe. Mrs. Thatcher's backing will have calmed many Tories who thought her speech to members of the Chicago Council on Foreign Relations might undermine the government's position.
In her speech to American businessmen, Mrs. Thatcher seemed at first determined to avoid further controversy over Europe back at home.
There are aspects of the debate over Europe's future that belong properly to domestic political debate in Britain. And I'll not be discussing them here today, except to say that I am in full agreement with John Major's firm opposition to a federal Europe in his speech last Friday.
In that speech, Mr. Major spoke of faint hearts sulking on the fringe of talks about the destiny of Europe. Mrs. Thatcher's message to the Europeans was, you can suppress national sentiment, but you can't extinguish it, as she equated dreams of a federal Europe with centralized Soviet communism.
Historians will one day look back and think it a curious folly that just as the Soviet Union was forced to recognize reality by dispersing power to its separate states and by limiting the powers of its central government, some people in Europe were trying to create a new artificial state by taking powers away from national states and concentrating them at the center.
Her message was blunter still as she moved on to this week's European document, talking openly for the first time of a federal Europe.
I don't believe in the narrow internationalism of the little Europeans, which would undermine vital wider international cooperation and suppress nationhood. It is time to recognize, even in Brussels, that the age of empire is past.
The former Prime Minister warned that a federal Europe would undermine free trade, help for the East European states, NATO and military operations.